Då är det fredag igen och det betyder ett nytt avsnitt av Reformera podden. Varmt välkommen till dig som lyssnar. Jag heter Magnus Persson som sitter här och är inspiratör vid EFS Sverigeavdelning. Och med mig som gäst i dagens avsnitt har jag Jan Eckerdal från Sveriges kristna råd. Varmt välkommen Jan.
Tack.
Sveriges kristna råd, om vi börjar med det. Hur länge har du haft den tjänsten som, heter det teologisekreterare eller vad heter det?
Ja, min tjänst heter faktiskt att jag är direktor för teologi. Det är en sån här ekumenisk titel på kyrkornas världsråd, heter de som är ansvariga för olika områden, direktorer. Och då har vi lånat det begreppet.
Förpliktigande titel, Janne, med tanke på att ni jobbar ekumeniskt. Det betyder att du är expert i alla traditioners teologi.
Ja, eller jag är i bästa fall är jag en spindel som ser till att experterna möts och sådär. Ja, också. Vad var din fråga alltså?
Nej, berätta lite grann om den. Det låter ju som en väldigt stimulerande och spännande och mångfacetterad tjänst.
Ja, det är jätterolig tjänst. Jag är ju präst i Svenska kyrkan och har tjänat i min kyrka i ganska många år nu som präst i olika funktioner. Och att då få verka på ekumenisk bas, det är jätteintressant faktiskt och vidgande för ens teologiska tänkande och för ens sätt att vara kristen. Att möta alla de traditioner som Kristi världsvida kyrka består av. Och särskilt intressant i vår tid kan man säga, eftersom alla de här traditionerna som man möter när man ger sig ut i världen finns ju också i Sverige. Så inom ramen för Sveriges kristna råd i vår tid så har vi ju hela bredden av den världsvida kristendomen. Och vi är ju stolta över att vara ett av världens bredaste kristna råd.
Det är fantastiskt. Det är väldigt berikande att Sverige långt upp i Norden har blivit ett sånt land. Det är lite otippat.
Ja, det är spännande. Jag hörde någon som karaktäriserade Sverige med två sätt som liksom i kombination blir väldigt speciellt. Att vi dels har den här ganska i en mening mycket sekulariserade kulturen då, samtidigt som vi är ett av Europas mest religionspluralistiska länder. Och den kombinationen är ju väldigt spännande och speciell.
Mm. Och det här tjatet om postkristet samhälle, det skulle man kunna diskutera, det har vi gjort i många andra avsnitt, men vad man definitivt kan säga om vårt samhälle, det är ju snarare att det är postsekulärt och mångreligiöst. Jag läste en rapport från 60-talet gjort av Svenska kyrkan och EFS om behovet ute i våra förorter, för det var snabbast med att bli sekulariserat. Går man till förorten idag, 50-60 år senare, så är det ju den mest religiöst intensiva platsen nästan i Sverige.
Ja, så är det. Så är det. Ja, det är intressant och kräver ett arbete av oss som har tjänst i kyrkorna för att ställa om till den tid som är nu, så vi inte opererar utifrån en gammal karta så att säga.
Du, Jan, som du sa, du har tjänat Svenska kyrkan höll på att säga i generationer, inte du då, men du kommer från en släkt som är starkt representerad. Din bror Erik Eckerdal är biskop, nuvarande biskop i Visby. Du har själv figurerat i flera biskopsval den senaste tiden. Skulle du säga att du är en ekumen av hjärtat, eller är det den här tjänsten som har vidgat ditt ekumeniska hjärta?
Jag har nog faktiskt alltid, i hela mitt mer aktivt kristna liv, har jag haft en dragning till ekumenik. Det har jag fått med mig väldigt tidigt. I min ungdomsgrupp i Linköping uppmuntrades vi starkt till exempel att följa med till TC i Frankrike. Det klostret i Frankrike som ju är en stor mötesplats för kristna ungdomar från hela världen, framförallt från Europa. Och de miljöerna var väldigt inspirerande och jag tilltalades av det och tyckte tidigt att jag stärktes i både min kristna tro och i förankringen till min egen kyrka. Att det blir starkare och tydligare av att möta andra. Och liksom få hjälpas åt att mejsla fram. Vad innebär det att till exempel, som jag då, vara en präst i en luthersk kyrka? Vad, vad har det för betydelse och hur kan man uttrycka det på ett sätt så att det inte blir mot de andra? Det är ju den sämsta versionen av att ha en tillhörighet till en kyrka, att tänka att det är i motsats till de andra. För då är det ju bättre för mig ju sämre de är. Då blir ju jag bättre så att säga. Istället för att se att jag har en tradition som är ett bidrag till den kristna familjen som består av en massa olika kroppsdelar.
Ja, det är vackert. Nu talar du i mitt helkyrkliga språk här, Janne.
Ja, precis. Jag tänkte att du skulle gilla det. Så därför så.
Men det är ju samtidigt en tragik, ofta precis det du säger, att vi styrker vår egen identitet, alltså olika samfund, i kontrast till andra. Genom att säga, vi är minsann inte såna, utan sådana här är vi. Och de, vad gör man för att motverka sånt? Eller tycker du, många har ju talat om en ekumenisk vinter bakåt i tiden, men jag tycker mig se från mitt perspektiv ekumeniska vårtecken. Håller du med om det?
Ja, det tycker jag. Särskilt om man går till den yngre generationen där det finns en nyfikenhet. Och kanske inte så starkt intresse av att läsa det och det ekumeniska dokumentet och sätta sig in i det. Ja, det kanske det finns somliga som vill. Men däremot att få ekumeniska erfarenheter och ekumeniska möten och leva ekumenik, det känner jag att det finns ett starkt intresse för. Vi har ett projekt i Sveriges kristna råd som heter Ung Ekumenik, där vi samverkar med de olika kristna ungdomsorganisationerna i Sverige. Och där finns det ett visst underifrån tryck, det tycker jag.
Nej, men det tycker jag. Det kan man nog understryka. Att det är delvis en generationsfråga. Vi har en generation som växer upp nu och som väldigt sällan bara ser sig konfessionellt renläriga och identifierar sig utifrån konfessioner, utan man har odlat relationer och korsat gränser som man ibland kanske inte ens uppfattar finns och blivit rikare på det sättet.
Och jag tycker också att man kan se det rent missionsstrategiskt som kyrka. Det finns undersökningar i England som i alla fall antyder att det är en större sannolikhet att en människa blir kvar inom i kyrkligt liv och i identifierad kristen identitet om man har ekumeniska möten. Mm. Eftersom för de flesta människor förr eller senare kan den egna kyrkan kännas lite trång.
Just det.
Och om man då har erfarenhet av att det går att leva kristen tro på andra sätt också, så är det liksom inte något som spär ut, utan snarare stärker att man kan vara kvar och i vetskap av att det här är ett av många sätt att göra det här. Så det blir rimligare så att säga.
Du Janne, du har ju gjort då naturligtvis tidigt i din ungdom, men i synnerhet i den här tjänsten under de senaste, hur länge är det? Är det 5 år? 4 år?
3 år.
Tre år. Så har du gjort många ekumeniska möten som jag tänker ändå har varit nya eller ögonöppnande för dig. Har du något sånt minne eller upplevelse som har verkligen berikat dig från någon specifik tradition?
Ja, många. Det som kommer till mig snabbast nu är det som hände för inte så länge sedan, att jag deltog i det möte som heter Global Christian Forum, som är det allra bredaste av breda ekumeniska sammanhang i världen, som har den här hisnande visionen att vilja vara en mötesplats för alla kyrkotraditioner i hela världen. Och då har man lagt det på en sån nivå att det handlar om att man är en mötesplats och man bjuder in representanter för alla kyrkor, inklusive de som inte brukar finnas med så mycket i ekumeniska sammanhang, för det finns ju sådana kyrkor. Mm. Och kanske lite särskilt handlar det om de mer nyare evangelikala och karismatiska kyrkorna på södra halvklotet. Som inte har funnits med i den ekumeniska rörelsen så mycket. Men det här är en mötesplats där också de finns med. Och då möts man med under rubriken Share Your Faith Story. Alltså man kommer dit och delar sina erfarenheter av tro och hur det tar sig uttryck i den egna traditionen. Och det är en fascinerande erfarenhet att möta människor som har så annorlunda teologi än mig. Ibland står för saker som ligger väldigt långt ifrån vad jag tycker är eftersträvansvärt. Men där man ändå uppfattar att det finns saker att lära från dem. Mm. Tänk på en man från Kenya som fanns i en megakyrka som jag googlade sen. Som jag mötte på Global Christian Forum som var i Ghana. Ja, i Ghana. I i Västafrika, ja, var mötet. Och han berättade om den här kyrkan som visade sig vara en ganska framgångsteologisk kyrka i hur de kommunicerar utåt. Alltså att den Gud välsignar är också den som blir rik och som det går bra för. Mm. Och det ligger ju ganska långt ifrån hur jag är fostrad, så att säga. Men så berättade väldigt rörande om hur denna kyrka hade dedikerat sig själv till att stötta honom och hans familj under många år och bevarat dem från att svälta när de hamnade i en utsatt situation. Att de levererade mat till honom och hans familj. Och det är ju inspirerande då att höra att kristen tro i handling kan komma också på en plats som jag känner mig ganska främmande för. Det är ödmjukande, så att säga. Och så kan jag gå tillbaka till min egen kyrka och tänka, hade vi gjort det? Ja, sådär.
Ja, men jättespännande. Det där är ju verkligen berikande. Jag tänkte vi skulle tala om det innan vi kommer in på själva huvudtemat. Det här var alltså Global Christian Forum som arrangeras i den här gången i Accra i Ghana. Och du var där med en svensk delegation. Och hur många olika sammanhang är med där? Det är otroligt många.
Ja, ambitionen är ju att det ska vara alla. Alla som bekänner sig till Gud treenig, Fader, Son och Helige Ande. Mm. Och that's it i kriterierna, så att säga. Så då förstår du att det är liksom...
Ekumenik i det vidaste bemärkelse.
Ja, det är det. Och det betyder att det finns de här möjligheterna till berikande möten. Och så finns det begränsningen i att det finns somligt som är väldigt svårt att prata om. Helt enkelt. Och som man tänker att det måste man fortsätta ha på bordet, men inte just där och då, utan att man tillåter sig att under några dagar bara mötas och dela den andres berättelse och inte sätta sig till dom så mycket över varandra och sådär.
Hur skulle du sammanfatta dina intryck? Du har ju nästan precis kommit hem därifrån. Hur skulle du sammanfatta dina intryck från Global Christian Forum?
Ja, alltså det var en överväldigande erfarenhet, tycker jag, att få vara där. Och just möjligheten att få sätta fokus på hur tron kan förvandla i olika traditioner. Jag tycker att det är stärkande och liksom hoppfullt att man igen kommer på att det är faktiskt mödan värt att skapa de här mötesplatserna, fastän det också är ganska mödosamt. Mm. Och fastän och det kan man säga utan att bli romantiserad eller att blunda för att det också är svårt, så att säga. Sofia Kamnerin, som är vår generalsekreterare här på Sveriges kristna råd, hon har skrivit en bok nyligen om ekumeniska möten, och den heter Att stå ut med den andre. Mm. Och det är ju också en sanning om ekumeniska möten, att det är också svårt och påfrestande, och alla olikheter är liksom inte bara spännande och charmiga och sådär, men också är det. Och att liksom tillåta sig att bejaka den här färgsprakande mångfalden, i att allt det är liksom någonting som också får plats i gemenskapen runt Jesus. Det är någonting som gör, om inte annat, gör det mig glad, om jag ska vara ärlig. Att man kommer därifrån och är glad.
Ja, men det är väldigt viktigt att få vara med om sådana upplevelser. Själv var jag i början av maj i Royal Albert Hall i London på Alfas ledarkonferens. Och det är ju också, Alfa förknippar vi kanske mycket som ett evangelisations- och missionsverktyg, men bieffekten av Alfa, eftersom det har kommit in och används snart nog av nästan alla kristna traditioner, det är ju att det blir ett otroligt ekumeniskt möte och en väldig bredd av ekumeniska talare. Och det som var så kul att sitta där, förutom att man möts då från, det var väl ett 70-tal nationer från olika kulturer och delar av världen samlade, att mötas bara i lovsång och tillbedjan och känna förening, så är det ganska intressant när till exempel en ordensbroder från den katolska kyrkan går fram och understryker hur de har blivit berikade av det som inte naturligt är deras tradition och spiritualitet, och talar om växande ungdomskonferenser i Europa där man får stänga. Ja, det går inte att ta emot fler, och att man måste börja hålla de här ungdomskonferenserna på plats efter plats efter plats för att bara ta emot alla som längtar efter det vi skulle förknippa kanske med pentekostal karismatik. Och så visade det sig att detta gror inom katolska kyrkan. Och sen så kommer någon amerikan dit och börjar berätta tvärtom då. Hur de har blivit berikade av traditioner som naturligt ligger kanske lite längre bort ifrån deras mer evangelikala, frikyrkliga, naturliga DNA. Jag tycker det är så otroligt vackert hur de här olika pusselbitarna hakar i varandra och vi börjar känna doften av en ekumenisk vår.
Och teologiskt tycker jag att det påminner om att den här kristna enheten som vi är kallade till, det är inte någonting som vi behöver uppfinna eller skapa eller så. Det är verklighet som Gud har skapat som kommer oss till möte så att säga och som man kan upptäcka också i sammanhang där man kanske inte riktigt förväntar sig.
Mm. Nej men verkligen. Och jag tänker på Paulus ord där Efesierbrevet bevara andens enhet. Det är inte skapa den utan ja, just det är någonting givet. Men du, på den grunden, Janne, så ska vi tala om att ni i SKR har utlysts, kan man väl kalla det, för ett ekumeniskt år nästa år, 2025. Till minne av Nathan Söderbloms stora världskyrkomöte i Stockholm för 100 år sedan, 1925. Men också 1700 år sedan Nicea, den nicenianska trosbekännelsen hade sitt första möte 325. Ja. Berätta mer om det. Det här är ju verkligen spännande. Och,
ja, det är en möjlighet som vi har sett. Alltså kyrkorna tillsammans i Sveriges kristna råd utmanar varandra till att fira det här ekumeniska året. Och vi har formulerat det som en utmaning till varje lokalt ekumeniskt sammanhang. Vad kan ert steg för fördjupad ekumenik blir 2025.
Mm.
Det är en vision vi har, att på varje plats ett steg för fördjupad ekumenik och så kan det se olika ut på olika sammanhang. Och då tar vi ju chansen när vi nu har det här firandet att uppmärksamma att det är 100 år sedan det stora ekumeniska mötet i Stockholm. Som du nämnde så var det ju Nathan Söderblom som var initiativtagare, ärkebiskopen i Svenska kyrkan Nathan Söderblom. Efter första världskriget och det behov av enhet som fanns då i kyrkorna men i hela Europa, alltså ett söndrat Europa som längtade efter enhet. Och Nathan Söderbloms vision var att kyrkorna inte ska understödja polariseringen utan kliva fram som fredsaktörer.
Just det.
Att odla den inre freden för att sen också kunna verka för fred i världen. Och det därför så har vi också satt rubriken Tid för Guds fred för det ekumeniska året för att vara i linje med det som var visionen för 1925 års möte där man liksom satte fokus inte så mycket på teologin och dogmerna. Ja, allting är ju teologi i kyrkan, men tro i handling. Mm. Alltså det som i ekumeniken har kommit att kallas för life and work. Det fick liksom en sorts avstamp i 1925 års.
Men om vi börjar där i det avstampet, för det är ju en ganska unik händelse som kanske varje lyssnare inte är bekant med. Att Nathan Söderblom samlade till det här, ska vi kalla det för ett världsunikt startskott för det ekumeniska arbetet under 1900-talet. Vad var det som hände? Vem var där och vad ledde det sen vidare till? Du nämnde till exempel Life and Work och så vidare. Berätta lite om det.
Ja, när man skriver den ekumeniska rörelsens historia så brukar man peka på några olika händelser som blev liksom startskottet. Och det här var absolut ett av de sakerna som gav en huvudingrediens i den ekumeniska rörelsen. Den ekumeniska rörelsen har, som ju är lite drygt 100 år gammal då kan man säga, den moderna ekumeniska rörelsen, den har alltid varit en fredsrörelse.
Mm.
Och det har mycket att göra med 1925 och det anslaget som blev där freden var ett särskilt tema. Det var en lång, lång rad med teman som man skulle avhandla på det här mötet. Men freden var liksom det var särskilt framskjutet. Och i Nathan Söderbloms vision så var själva mötet i sig en fredsmanifestation. Att kyrkotraditioner som i bredare representation, i så bred representation som inte hade funnits på 1600 år, sen Nicea alltså, möttes igen. Och hans vision var ju ungefär som jag sa om Global Christian Forum, att alla skulle vara där, men riktigt så blev det inte. Och det tydligaste är att den romersk-katolska kyrkan deltog inte i mötet. Tiden var liksom inte mogen för det. Och därför är vi ju måna när vi nu firar 100-årsminnet av det ekumeniska mötet i Stockholm, att vi betonar att visionen då har fortsatt att växa. Mm. Så i Sveriges kristna råd i vår tid är ju katolska kyrkan en mycket aktiv spelare. Och pingströrelsen finns också med som en aktiv medlem i Sveriges kristna råd. Och de fanns inte med 1925. Det var ju väldigt, väldigt tidigt i pingströrelsens utveckling då, 1925. Så de var liksom inte riktigt aktuella för ett sånt möte.
Men därför är det ju väldigt härligt att se tillbaka. 100 år kan man ju tycka är en evighet, men 100 år i kristen historia och kyrkans historia är ju knappt någonting. Tänk vad mycket som har skett, och jag tänker att... Nej, men jag tänker också att vilken impuls till kyrklig förnyelse det här mötet blev. Det hände ju väldigt mycket, inte minst inom Svenska kyrkan, de kommande decennierna efter det, som säkert vi kan läsa utifrån olika skildringar, hade sin startpunkt i detta möte.
Verkligen, och det tycker jag man ska komma ihåg ifall man ibland... Du nämnde det där uttrycket om ekumenisk vinter och att det har kärvar här och där och så. Man måste också komma ihåg att det här är en otroligt framgångsrik rörelse som på bara 100 år har åstadkommit en sån otrolig mentalitetsförskjutning i väldigt många kyrkor. I min egen kyrka, Svenska kyrkan, där fanns det ju till exempel... det fanns ju liksom inte riktigt utrymme för att tänka att vi var syskonkyrka med katolska kyrkan. För 100 år sedan och lite mer än det. Och nu ser de flesta av oss det som en självklarhet. Mm. Och det har vi den här ekumeniska rörelsen att tacka för.
100 år senare så får vi turister på besök från mainland Europa som kommer in till exempel i Lunds domkyrka på en evangelisk-luthersk gudstjänst och går ut och säger "What a nice Catholic mass."
Ja.
Alltså det har ju hänt någonting som och 100 år måste ju förstå att det är en kort tid, men jag tänker också på alla de här initiativen Life and Work, Faith and Order som sen ledde fram till Lima-dokumentet, det dokumentet vi kallar för BEM-dokumentet.
Ja. Just det.
Berätta lite om det, för det ligger ju lite i era SKRs vad ska man säga, anda och linje att förvalta.
Ja, det var liksom olika strömningar. Faith and Order som handlar om att teologiskt hitta fram till varandra och arbeta med skiljelinjer och hur man kan inte minst uttrycka en kyrkosyn som alla får plats i. Och också Life and Work som handlar om att vara kyrka för världens skull. Alltså Nathan Söderbloms tydliga markering att kristen enhet får inte vara till bara för kyrkans skull, utan det måste vara för kyrkans enhet är för att vara ett redskap för världens enhet och fred. Så de två parallella spåren blev ju tillsammans kyrkornas världsråd efter andra världskriget 1948. Och då blev det redan, den första generalförsamlingen var 1948 i Amsterdam, och då blev det tydligt uttalat redan från början att det här är en fredsrörelse. Krig är emot Guds vilja, markerade man där. Alltså den här tidigare teologierna kring att rättfärdiga krig och så. Jag tror att man efter första och andra världskriget tänkte att det är faktiskt inte förenligt med det moderna sättet att föra krig. Det finns ingen, den moderna krigföringen är per definition orättfärdig, hur det drabbar, liksom slår blint.
Och då är det ju, jag vet inte vilket ord jag ska välja, intressant känns fel, men det är tragiskt också och samtidigt relevant då att vi 100 år senare uppmärksammar detta när vår värld fortfarande präglas av krig och då kriget och oroligheterna sprids och har kommit väldigt nära oss, och det är verkligen timely att då på nytt fira detta 100-årsminne med att sätta freden i centrum. Är det lite, berätta hur ni tänker?
Ja, precis så tänker vi, att det verkligen har oförminskad aktualitet och att mycket av de sakerna som de lyfte 1925 verkligen känns relevant för vår tid. Och att det är smärtsamt tydligt också i vår tid att kristen teologi kan användas både för att bygga fred och för att splittra och driva krig helt enkelt. Så därför måste man göra ett vägval där, och vårat vägval är fredens vägval så att säga, tid för Guds fred. Och när man gör det i kyrkan, då måste man alltid tänka att fred handlar om många dimensioner samtidigt. Det räcker inte med att det handlar inte bara om väpnade konflikter och krig så att säga, utan fred handlar också om en inre fred. Mm. Och fred mellan mig och min granne, och fred med skapelsen i klimatkrisens tidevarv, och fred med Gud. Mm. Så det ser vi också som kyrkornas särskilda bidrag, att manifestera fred i bred mening. Mm. Och då i Sverige i vår tid så handlar det också om fred mellan religioner. Så det som vi ska göra 2025, jag hoppas att jag hinner säga något mer om hur det ska konkretiseras.
Ja, men gå in på det, Janne, för det är ju hög tid att förbereda. Och jag sitter ju själv med en grupp som har tagit er utmaning. Vi tycker det träffas så väldigt bra med just det här projektet vi driver med helkyrklighet. Så att vi tar denna uppmaning och bjuder in till en helkyrklig konferens, och med helheten, så vi har ju ett del i det som vi talar om hela världen, så att vi inte bara tänker att det är inomkyrklig angelägenhet. Men berätta, SKR 2025, ni använder det här året, det kommer till sju olika arrangemang. Berätta, vad är det som kommer att ske?
Ja, vi öppnar ju, anslaget är ju att det öppnas som en arena där vi hoppas att många olika aktörer gör olika saker. Och nu berättade du genast om en sak som jag faktiskt inte kände till. Det låter ju jättespännande. Några fokuspunkter som vi driver från Sveriges kristna råd tydligt, det är att vi har en ekumenisk vecka i Stockholm 19 till 24 augusti 2025. Och det sammanfaller med när det ekumeniska mötet var 1925. Så där har vi liksom en särskild tydlig manifestation i Stockholm. Liksom en mer förtätning av det ekumeniska året. Där det kommer att hända en massa olika saker. Seminarier och en högtidsgudstjänst i Stockholms storkyrka som ska sändas på SVT. Och där vi bjuder in då företrädare för de kristna traditionerna internationellt. Vi har förhandlat med Stockholms stad om att få boka Kungsträdgården. Vi hoppas på att det ska gå i lås, så ska vi ha en fredsfestival där på lördagen. Och en ungdomssatsning där vi tänker att det ska vara en ekumenisk helg i Stockholm som många olika ungdomar från olika kyrkor ska komma samman. Så det händer i Stockholm och många andra olika saker. Man går gärna in på Sveriges kristna råds hemsida. Där har vi en särskild ekumeniska året-del på vår webb. Och där finns det beskrivet om mycket mer planer än vad jag nu sa lite snabbt.
Men det finns alltså
det som ska hända i Stockholm. Där finns det ett program som växer långsamt. En annan sak som vi särskilt vill lyfta fram, det är att vi vill göra nytta av att kalendern 2025 som av Guds nåd sammanfaller för hela den världsvida kyrkan. Alltså det är gemensam påsk, annars har vi olika kalendrar så öst och väst inte har samma påsk. 2025 är det gemensamt. Amen. Och det ser vi som en fingervisning. Och det vi tar sikte på är pingst, för om påsken är gemensam så är också pingsten gemensam. Och därför uppmanar vi till gemensam pingst 2025. Att man lokalt, var och en på sin plats, firar gemensam pingst 2025. Ett antal domkapitel i Svenska kyrkan, och vi hoppas att de andra följer efter också. Ett antal stift i Svenska kyrkan har utgett en sorts generell dispens för att man ska kunna fira ekumenisk gudstjänst som sin huvudgudstjänst på söndagen där. Så då hoppas vi att vi ska få på alla platser liksom, att kyrkorna kliver fram, att kyrkorna gör saker gemensamt men också tar plats på torgen så att säga och gör någonting för sin plats. Så det är ju ett tillfälle för det där ekumeniska steget som jag började.
Ja, men det här är väldigt vackert. Jag kände faktiskt inte till det här att påsken sammanfaller. Det är ju verkligen som en fingervisning från himmelen.
Ja, det är det. Det är det. Och det tänker vi att det måste vi. Den gudomliga hjälpen måste vi liksom göra någonting av.
Så ja, då, jag tänker att här behöver vi uppmana alla som lyssnar på podden och sprida detta vidare, att 2025, låt oss redan nu börja be för det här året, att det kan få ge de impulserna till både fred i vårt eget hjärta och fred mellan kyrkor och fred mellan folk och länder.
Och då är det också så lyckosamt att pingstdagen är 8 juni, så då betyder det att pingstaftan är 7 och 6 juni, alltså nationaldagen.
Det är på fredagen,
också är helgdag. Det kommer på fredagen. Så då har vi också ett idématerial för att inspirera till att folk ska göra saker, där vi liksom panorerar ut olika idéer utifrån vilken prägel de här olika dagarna kan ha. Att det liksom är en nationaldag som man också kan göra saker tillsammans på. Ja. Och så finns ju annandag pingstdag den 9.
Ja, men fantastiskt. Och perioden är 19 till 24 augusti. Det är då Stockholmsveckan är, så att säga.
Ja, precis. Och utöver det så arbetar vi också till exempel med en stor antologi om 1925, där man får bilda sig och där man får hjälp att se kopplingarna. Varför det är mödan värt att läsa på om ett 100 år gammalt möte. Den som sätter sig in i det kommer se att det är oerhört aktuellt, de teman som dryftades då.
Verkligen alltså. Ja, det här tycker jag är väldigt spännande. Det här känns som att det här är någonting mer än bara ytterligare ett arrangemang, utan det känns också som att det finns en väldig växtkraft. Jag satt här på kansliet när mina chefer kom tillbaka från SKRs årsmöte, fyllda av glädje och tacksamhet över vilket, ska vi kalla det för, nytt ekumeniskt klimat vi har i Sverige och i vilken glädje man möts. Så att det behövs lite sådana här röster också. Det är så lätt att vi fastnar i ett perspektiv där allt är eländigt och dåligt. Men att Gud är ofärd och gör någonting och vi får glädjas över det.
Ja, ja.
Och där har ni ett viktigt arbete, Janne. All välsignelse i förberedelserna inför detta. Och vad har du själv till avslutning för några förhoppningar med 2025?
Ja, jag har förhoppningar. Jag är väldigt glad och stolt över det som vi som har lite särskilda uppdrag i det här arbetar med. Jag tror att den ekumeniska veckan i Stockholm verkligen kommer bli fin. Och jag känner att jag bara sa en liten bråkdel av det vi har planerat för. Vi har också en vision för att Stockholms stad ska vara involverad. Att det inte bara är kyrkornas part, utan att det är i samspel där. Och tillsammans med andra religioner också. Men min verkliga förhoppning är att det, trots att jag är glad och stolt över de sakerna vi gör, att det ska vara den lilla delen. Att det stora är att vi alla inspireras till att ta den här möjligheten. Just som jag sa, att vi öppnar en yta och så hakar folk på och gör saker. Så kan man hämta loggan för ekumeniska året på vår hemsida, och så sätter man det på det som man har inspirerats till att göra, och så blir det liksom en jättemanifestation, en jättestor sak som vi gör gemensamt.
Önskar ni att folk kontaktar er så att ni kan lägga ut vad som händer runt omkring i landet, eller eller följa, det finns riktlinjer på er hemsida skr.org, är det va?
Ja, det är det, skr.org. Ja, precis. Där finns det lite riktlinjer, och det är väl jättebra att ha kommunikation kring det. Nu blir jag lite osäker på ifall vi hur det kommer att se ut till slut, alltså vår gemensamma kommunikation kring det. Om det blir väldigt, väldigt många saker som händer, så måste man ju hitta ett sätt att kommunicera det så det blir möjligt, så att inte saker och ting försvinner i bland allt annat som händer, så att säga. Men vi kanske ska börja med att enas om någon hashtag till exempel, så att vi liksom samlar ihop allt på det sättet.
Väldigt bra, väldigt bra. Ja. Nej, men det här är någonting som kan ge impulser och styrka Guds fortsatta verk i vårt land, i vår kyrka och i världen. Tack för allt gott arbete ni gör inom SKR. Tack Janne för att du ville vara med i dagens
reformerarpodd. Fint att få vara med.
Och låt oss be att det får bli ett fredens år, ett enhetens år, och försoning är ju på något sätt hjärtslaget i den religion som vi bekänner oss till. Och jag tänker också på Nicea, där man liksom håller ihop och rikta trons kärna i tre artiklar. Vi är vana vid att bekänna den apostoliska trosbekännelsen i många kyrkor. Och så har du den nicenska trosbekännelsen. Och jag tänker att här behöver vi också fred, för vi har ju lite olika kyrkor som kan fastna i olika artiklar, men tänk att få den fullheten att vi är både skapelseorienterade, frälsningsorienterade och förnyelseorienterade. Att Fader och Son och Ande också får enas i våra kyrkors gestaltning och uttryck.
Ja, det är fint att du säger det som avslutning, för de här två, att vi har Nicaea uppmärksammande och Stockholm 1925 uppmärksammande, de perspektiven hör verkligen ihop. Alltså en kyrka som enas runt sin bekännelse och en kyrka som enas runt sitt uppdrag i världen.
Ja, ja men verkligen. Vi ber för er fortsatta verksamhet, Janne, och i förberedelserna för detta fina ekumeniska år, och vi uppmuntrar alla våra lyssnare att ta god tid vara på den här möjligheten. Be för 2025 och börja fundera och samtala och ha dialog lokalt om en ekumenisk satsning under pingsthelgen. Och som sagt, det blir ju en extra lång helg med svenska nationaldagen på fredagen, pingstafton på lördagen, pingstdagen på söndagen och för den som vill annan dag pingst även på måndagen.
Och vill man ha lite särskilt draghjälp vad man ska hitta på, så kommer man till Sveriges kristna råd 25 september i år. 25 september har vi en inspirationsdag för lokal ekumener för att ge lite tips om vad man kan hitta på.
Och det är i Stockholm på ett